Hej och välkomna till Kurieras podd Så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och i den här podden så intervjuar jag intressanta personer om hälsa. Och idag har jag bjudit in Hedvig Söderlund som är psykologiprofessor, författare och föreläsare som i över 20 år studerat minnet och hjärnan. Hon har varit verksam vid Uppsala universitet och hon drev Memory Lab fram till hösten 2019. Driven av sin stora nyfikenhet har hon undersökt hur minnet påverkas av bland annat åldrande, alkohol och depression. Och hon har även studerat könsskillnader. 2021 gav hon ut boken Den utbrända hjärnforskaren om sin personliga erfarenhet av utmattning och är nu aktuell med boken När hjärnan sviker om livet efter demens. Varmt välkommen Hedvig.
Tack snälla. Jättekul att vara här.
Vad kul. Hur mår du?
Jag mår bra. Det har blivit soligt och vackert. Jag mår strålande.
Ja.
Jag mår som vädret.
Vad gör du för att må bra?
Oj. Alltså, ja, vi pratade lite här innan och en sak är ju det här med naturen. På sommaren, det som jag gör väldigt mycket för att må bra, är att jag har börjat supa. Nej, jag har börjat stand-up paddla, fast jag sitter ner. Och så paddlar jag flera timmar på mitt sommarställe på Ljusterö. Det är guldvärt. Det är som mindfulness ute i naturen.
Jag älskar underbart. Också att suppa.
Ja, du gör faktiskt. Det.
Och jag sitter också ner.
Är det sant? Jag trodde jag var den enda.
Nej, jag tycker det känns tryggt.
Ja, och det är så härligt. Man kan doppa tårna i vattnet samtidigt som man paddlar. Det. Alltså det är underbart. Och så fotar jag väldigt mycket. Det är den andra saken jag gör. Jag går runt och fotar mycket, lägger upp på Instagram, skriver roliga texter. Enligt mig är det roliga texter.
Då är det säkert jätteroliga.
Jag tror faktiskt det, ja.
Men vad är det du fotar helst då?
Oj, alltså det kan vara lite vad som helst. Gärna natur, men det kan också vara människor i natur så att säga. Men, och ibland så, ja men jag fotar regnet ibland och alltså jag liksom så här, och månen tycker jag om att fota också. Fast då är jag ju hemma, men att fota månen från balkongen. Och, ja, det är massa olika saker, jag tycker det är väldigt kul.
Du fångar liksom ögonblicken.
Precis så, ja men precis så. Ja. Det är absolut det, precis. Det är inte så mycket stilleben och sånt som
nej,
jag liksom
ställer. Den åker upp kameran när du ser något.
Ja, precis så är det. Förutom när det är månen då. Då kan jag stå och vänta liksom på att molnen ska röra sig. Ja, men det är underbart. Det är också mindfulness.
Verkligen. Ja, det låter ju jätteroligt. Men vad är hälsa för dig?
Oj. Alltså, ja, vad ska man säga? När jag tänker på hälsa, då tänker jag nästan på frånvaron av sjukdom. Jag tänker väl också lite på glädje kanske. Men egentligen har väl inte det. Ja, alltså du vet, jag är ju forskare så jag är väldigt teoretisk och tänker på så här, ja, hur ska vi definiera hälsa? Vad skulle Svenska Akademiens ordbok säga? Alltså, så där, då tänker jag ju så här, frånvaron av sjukdom. Men ja, som sagt, det är ju lätt att på ett rent mer filosofiskt plan börja tänka på glädje och lycka och sånt där. Men ja, någonstans där.
För allt det går ju ihop.
Ja, eller hur, visst är det så. Ja, men precis, precis. Mår kroppen bra, ja men då mår ofta hjärnan bra. Och mår hjärnan bra så, ja då blir vi glada kanske. Och så vidare, så allting hänger ihop, verkligen. Mm. Det är svårt att svara kortfattat.
Väldigt svårt, men jag tycker det var ett väldigt bra svar.
Ja, vad bra. Ja. En femma.
En femma på det. Du har ju studerat minne och hjärna i över 20 år.
Just det.
Vad är det med hjärna och psyket som är så fascinerande?
Gud, ja det är en bra fråga. Det är en sån självklar fråga och så svår att svara på. Nej men det är ju liksom, jag är rätt nyfiken som person så jag är nyfiken på väldigt mycket. Men när det gäller hjärnan just, det är ju ett sånt stort mysterium. Det finns så mycket att upptäcka. Det är en sån liten grej, eller vad man ska säga. Det är liksom ryms mellan våra två öron. Men ändå innehåller den så otroligt många funktioner. Alltså, ja, jag har svårt att svara på det. Men det är fascinerande hur det här fungerar. Ja. Och hur det kan egentligen uppstå och hänga ihop. Och, ja, men det här med personlighet till exempel. Hur kommer det sig att vi är så olika? Och hur, vi har ju alla en hjärna liksom. Ja, men då skiljer den sig åt uppenbarligen. Ja, det finns jättemycket där som är.
Helt universum.
Ett helt universum i en liten enkilosklump ungefär.
Men hur väcktes intresset?
Vet du, det kom successivt. Det började med att jag ville bli psykolog. Jag ville bli terapeut. Ja, för folk hade sagt att jag var bra på att lyssna. Nu pratar jag väldigt mycket. Men då när jag var yngre var jag bra på att lyssna. Ja, och jag var intresserad av människor. Så jag läste psykologi. Jag läste i Paris. Och läste grundutbildningen där. Och dels, då var det flera saker som hände. Dels så upptäckte jag att mitt universitet, det var ju ett freudianskt psykoanalytiskt universitet. Så de baserade ju terapi på psykoanalys. Det hade jag inte riktigt räknat med. Och jag kände så här, men gud, det här kan jag inte basera terapi på. Men sen var det också så att jag upptäckte det som heter kognitiv psykologi. Som handlar om våra högre mentala förmågor. Som uppmärksamhet och minne och mental snabbhet och sådana där saker. Planeringsförmåga och sådana saker. Och kände så här, shit, det här är ju superintressant. Och så upptäckte jag även det här att man kan experimentera och göra experiment för att studera till exempel minne då. Och det tyckte jag också var otroligt intressant. Och jag blev verkligen hooked på det här. Och då började jag, då skrev jag mitt examensarbete om minne. Om så kallat implicit minne eller omedvetet minne. Och tyckte det var fantastiskt kul och spännande. Men jag kände så här, men för att jag verkligen skulle kunna gå till botten med varför de här deltagarna har svarat som de gjort, då måste jag titta i hjärnan, för det är ju där allting händer. Och det gjorde att jag ville fortsätta att forska och nu forska om hjärnan. Så sökte jag in på forskarutbildningen i Stockholm och kom in på den och började studera hjärnan och åldrande var det då. Så därifrån kom det, från att vilja bli terapeut.
Ja, men ändå, och du har ju inte... Du har ju gått hela den banan. Alltså du har ju inte avvikit.
Nej, men precis.
Utan du bara fortsatt.
Jag bara fortsatt. Och... plöjt på. Jo, ja.
Så du måste ju varit helt rätt.
Ja, ja, men jag tror faktiskt det. Men jag har märkt också under resans gång att man kan bli intresserad av det mesta. Eller jag kan det i alla fall. Jag tror många kan det. Att ju mer man lär sig om ett ämne, desto intressantare blir det. Jag tror att det stämmer för de flesta. Och faktum är att jag valde först mellan att skriva mitt arbete om minne eller hörseln. För det var olika grejer inom hörsel som jag tyckte var otroligt intressant. Så det hade kunnat, jag hade kunnat bli hörselforskare. Ja. Det är inte omöjligt faktiskt.
Nej. Ja. Men nu blir det gärna
forskning. Ja. Ja. Ja, men precis, precis.
Och du blev ju då professor i psykologi vid Uppsala universitet.
Just det.
Och där var du verksam till 2019.
Ja, precis.
Men några år tidigare så hände något en oktoberdag 2016.
Precis, så innan jag slutade vid Uppsala universitet och innan jag blev professor faktiskt, då var det så att i den sista oktober tror jag det var, 2016, då hade jag haft det otroligt stressigt och kämpigt och jobbigt både på jobbet och privat. Och det hade blivit för mycket. Det hade gått under lång, lång tid med väldigt mycket press, väldigt mycket krav, väldigt mycket ansvar. Jag hade varit på apoteket och skulle hämta medicin till min mamma. Då visade det sig att den var slut. Och kände jag så här, nej men gud, inte det också. Det var liksom ett problem. Så kom jag upp på gatan, Fleminggatan här i Stockholm. Och då ringer telefonen min kusin och hon frågar så här, hej, hur är läget? Och jag bara börjar storgråta. Står där på Fleminggatan och gråter som ett litet barn. Det var då, alltså min bägare bara, vad heter det?
Rann över.
Rann över heter det, jag tänkte säga ramlade över. Rann över, ja. Och jag gick in i den berömda väggen. Jag blev utbränd eller fick utmattningssyndrom som diagnosen heter.
Ja, för det finns ju de som kan, när det kommer så lite smygande så kanske man ändå hinner reagera. Men när det blir en sån
alltså
smäll.
Det kom smygande under flera års tid. Så det här var liksom, då var det redan långt gånget. Då hade det gått säkert, nu ska vi se, jag tror att det började 2012-2013. Så det hade gått 2-3 år. Och jag hade haft mycket huvudvärk, jag blev sjuk väldigt ofta, sjuk på ett väldigt konstigt sätt som jag liksom inte, ja, nu i efterhand har jag förstått att det handlar mycket om psykogen feber, finns det något som heter, och det är att man får en slags feber som är kanske 37,2, 37,3, som inte är en medicinsk feber i den bemärkelsen, men av psykologiska orsaker så får man en kroppshöjning, temperaturhöjning. Sen hade jag också haft mycket yrsel. Det var när jag gick i de här långa korridorerna på psykologen i Uppsala, så var det ibland så att golvet kom liksom farandes mot mig när jag gick, och jag bara kände så här, gud, det här är inte bra. Och jag förstod att det inte var bra. Ja, just det, jag gick till akuten med några tillfällen och kollade hjärtat, för det liksom rusade så där, du vet, som det kan.
Ja, man tänker att det är något kroppsligt.
Man tror att det är något kroppsligt fel. Jag kände tryck över bröstet och tänkte, nu är det någonting. Nej, men det var alltid bara stress inom citationstecken. Nej, så jag hade gått med det här länge. Men sen en dag, då gick det inte längre. Kroppen sa, nu är det slut. Nu måste du ta hand om oss.
Det är det som är väldigt smart med kroppen. Att den till slut Jag gör så för att det går inte längre.
Nej, om inte hjärnan så att säga tar hand om det och liksom fixar och sjukskriver sig. Ja, men då får kroppen hoppa in och säga njet, nu stoppar vi här.
Ibland kan det vara så himla svårt att ta det steget och sjukskriva sig. Man tänker, nej men börja få vila lite helgen, det blir nog bra det här.
Ja, och dessutom de personer som blir utbrända, det är ofta personer som har väldigt hög ansvarskänsla och tar väldigt mycket ansvar. Man vill inte sjukskriva sig för man har ansvar för så många människor. Man kan inte svika dem.
Nej.
Och dessutom tenderar det här att vara personer som sätter andra före sig själva. Så att jag är inte så viktig, men det är viktigare att jag finns där för dem. Sen att jag, min kropp tar stryk av det här och att jag tar stryk, det är liksom...
Det kommer i andra hand när man tänker
så. Ja, definitivt. Ja. Och det är en klassiker för folk som ramlar dit. Mm. Ibland säger man så här, alla kan bli utbrända, det kan drabba alla. Nej, det stämmer inte. Nej. Det är inte alla som kan drabbas av utbrändhet. Det är viktigt att veta. Aha. Så man ska gärna vara en slacker.
Ja.
Och nu raljerar jag lite, men det är sant. Man ska vara lite slapp och slö, inte ta saker på så stort allvar, inte ta så mycket ansvar. Voilà.
Lära sig säga nej.
Ja, definitivt. Och det är ju hälsosamt. Mm. Ja, precis. Sätta gränser. Mm. Det är sorgligt, men det är det där klassiska. Mm. Sätta gränser, säga nej.
Ta bort det här lite duktiga flickan.
Jag vet. Mm. Men det där är double-edged sword skulle jag vilja säga. För samtidigt, och då vill jag passa på att lägga in en grej här. Därför att samtidigt så ber man kvinnor på många arbetsplatser också att göra fler saker än man ber män. Man ber kvinnor, och kan du, Elsa fyller år, kan du fixa en present? Eller den och den ska komma, kan du ordna i personalrummet och ställa i ordning? Man ber kvinnor att göra mycket mer sådana här struntuppgifter som man inte skulle be en man om. För de är liksom, de är för tjusiga, man kan inte be dem om det liksom, det ska inte de behöva göra. Men så det är inte bara att kvinnor att kvinnor vill prestera mer, man ber också oss att göra massa struntsaker som vi inte får någon cred för, tvärtom nästan, vi får lägre eller nu är jag igång på det spåret, sorry, men det är också en
ofta hemma också kan
definitivt, alltså det här att det är mamma projektledare liksom, att det är kvinnorna som projektleder hemma, det är
skolan ringer mamma, alla ringer mamma,
ja precis, att en vårdnadshavaren anses vara mamma, vilket är märkligt. Jag har inte själv barn, men jag har förstått att det är så. Det är, jag följer många konton som pratar om det här. Så det är verkligen... Precis.
Men du blev då sjukskriven.
Just det.
Hur var den tiden?
Oj, gud alltså. Det var inget vidare. Det var inget vidare. Det var väldigt skönt att plötsligt få vara fri. Det var en stor sak. Att inte behöva göra alla de här grejerna på jobbet. Jag tog hand väldigt mycket om mina föräldrar också som var dåliga på olika sätt. Alltså sjuka på olika sätt. Och det kunde jag ju för sig inte, det kan man ju inte påverka. Men att jag nu fick ta hand om mig själv, det var ju för sig fantastiskt. Ja men just det, jag säger att det var dåligt, alltså... Som ett medelvärde sådär. Men en sak som var jättebra den andra gången jag blev sjukskriven. För först blev jag sjukskriven till och från. Det är på olika procentsatser under ett års tid. Sen gick jag tillbaka till jobbet ett halvår ungefär. Och sen gick jag in i väggen igen. För jag var inte helt läkt helt enkelt. Och saker hände på jobbet och sådär. Men den här gången så fick jag gå på behandling för det här. På stressmottagningen på Kungsholmen i Stockholm.
Som ska vara jättebra.
Alltså... Det var så bra. Det var så bra. Det var fantastiskt. Och det däremot är något av det bästa jag gjort i livet. Det var ljuvligt. Dels så var de så himla skickliga. Och det var en fantastisk liksom att få höra om det här med utmattningssyndrom. Vad det är för någonting. Jag trodde ju att det var jag själv som höll på och fjompade mig liksom och håpade mig. Nej men det var ju inte det. Det här är ju liksom ett syndrom. Och alltså, det finns många före mig som har haft det här och... Att liksom förstå hur det fungerar, det var fantastiskt. Men också att få dela erfarenheter med andra i samma situation. Mm. Det är guld värt. Ja. Man blir validerad på ett helt annat sätt. För många som blir utbrända känner en väldigt stor genans. Skam. Väldigt mycket skam. Över att man har hamnat där. Dels över att man har hamnat där och dels kanske att man nu upplever sig själv som svag. Vilket är en hemsk känsla just när man är van att vara högpresterande. För det är just högpresterare som ofta åker dit på det här.
Och då är det ju att man ska försöka liksom typ ändra hela sin bild av sig själv.
Det är precis det också. Så under de här två åren innan jag skrev boken om det här så genomgick jag just en väldigt stor mental process. Där jag liksom höll på att utvärdera, ja men det här, vem är jag? om jag inte är hjärnforskare, till exempel om jag skulle säga upp mig, vem är jag då? Om jag, alltså det här som jag har jobbat för i 20 år, ska jag säga, det blir väldigt mycket förvirring. Och det här med självförtroende kontra självkänsla, att känna att man är duger och är helt okej och kanske bra rent utav, även om man inte är sitt jobb så att säga och inte är sina prestationer. Ja, det var mycket funderingar, och varför skäms jag över det här? Och så vidare och så vidare. Jag skriver om det i boken, en massa olika insikter jag fick under den här tiden. För en del säger ju det, och det låter som en klyscha, men det är sant, att det här är typ det bästa som det har hänt dem, att de blev utbrända. Man vill ju inte bli utbränd i sig, men det kommer sen för det mesta med en massa insikter, och sen kan man leva livet på ett bättre sätt.
Ja, och det är ju fantastiskt att ha den inställningen också.
Eller hur, eller hur?
Och alla verktyg.
Precis så, ja men precis så, att börja lyssna på kroppen, känna igen signalerna. Precis så.
Jag tänkte bara hoppa här till att du har ju varit särskilt intresserad av den liksom hjärnregion som heter hippocampus.
Just det, ja.
Och vad är hippocampus?
Ja. Hippocampus är en långsträckt figur som ligger djupt inne i hjärnan. Jag brukar skoja lite och säga att man ska tänka sig ungefär två polisonger. Att den går som två polisonger in i hjärnan, för den är just långsträckt så där och går lite diagonalt eller vad man ska säga. Hippocampus är en struktur som är väldigt viktig för vårt minne. Och då särskilt vårt minne för olika händelser, sånt som vi har varit med om i livet. Jag tänker tillbaka på när jag gick hit till studion till exempel, och hur jag fotade olika grejer på vägens gång. Ja, där har vi det igen. Och då minns jag så här, då gick jag där och där, jag såg det och det, och så tänkte jag på det här. Ja, just det, jag minns vilken låt jag hörde på. Ja, det här är ett så kallat episodiskt minne, och det är hippocampus väldigt starkt involverad i. Den håller koll på var i hjärnan de olika delarna av det här minnet ligger lagrade. Så här, låten ligger i hörselkortex, och vad jag såg ligger i synkortex och så vidare. Så det är hippocampus bra för. Den är också viktig för vårt spatiala minne. Att komma ihåg hur man ska ta sig till exempel från en plats till en annan. Lokalsinne. Så det är också någonting som hippocampus är väldigt viktig för.
Intressant, för att där har vi väl också en koppling till utbrändhet eller utmattning, att det påverkas.
Minnet påverkas, precis så. Ja, precis. Och jag trodde när jag började skriva den här boken att herregud, hippocampus måste ha blivit mycket mindre hos personer med utmattningssyndrom. Mm. Därför att minnet har blivit så pass dåligt. Man minns liksom inte vad man har sagt, vad folk har sagt, vad man ska göra och så vidare. Det visar sig, de studier som jag har hittat hittar dock ingen förminskning av hippocampus. Men däremot andra typer av förändringar. Och jag tror också att det som man har sett förändringar i frontalloben, i pannloben, att folk har en tunnare hjärnbark där. Och pannloben är också väldigt viktig vid minne när vi ska koda in saker och när vi ska plocka fram saker ur minne. Då är den med och hjälper hippocampus och så. Och en sak som är central här, det är att pannloben är involverad i uppmärksamhet. Och för att vi ska komma ihåg någonting så hjälper det minnet om vi är uppmärksamma. Det fungerar lite som ett klister kan man säga, för att minnen ska fastna i hjärnan. Och eftersom pannloberna inte funkar lika bra längre, de är helt slutkörda av allt arbete de har gjort innan utbrändheten så att säga, fram till utbrändheten. Då fungerar inte minnet lika bra längre, för det fastnar inte i minnet. Det är som teflon liksom. Det är bara svors, så är det borta.
Men hur kommer det? Men det kan komma tillbaka då?
Absolut, absolut. Så vår hjärna är flexibel, eller den är plastisk ska jag säga snarare. Och det betyder att den kan återhämta sig och den kan återskapa sig. Så vi vet ju nu för tiden att vi får nya nervceller och nya hjärnceller genom hela livet. Men den här takten på nybildningen av hjärnceller, den kan gå olika fort. Så när vi är sjuka, när vi är trötta och när vi blir äldre, då går takten ner och vi får färre nya nervceller. Men när vi däremot är friska, har vi det här med hälsa igen, och ifall vi springer, ifall vi håller oss aktiva och så, då ökar takten. Så om vi utför olika så här, så om vi dels försöker att undvika stressen, om vi på något sätt kan koppla bort vissa saker, det är lättare sagt än gjort, det vet jag mycket väl. Men och sen om vi också kan ägna oss åt olika aktiviteter som stärker hjärnan, så kan hjärnan återhämta sig. Mm. Det här med mindfulness är en sak som har varit i ropet väldigt mycket de senaste åren. Och det är också väldigt bra för hjärnan. Och mindfulness låter nästan kanske som att man bara sitter och vilar sig, men det är ju inte riktigt så. Där istället så är det ju faktiskt så att man övar sig på att vara uppmärksam. Mm. Man försöker att uppmärksamma här och nu, Inte tänka på sånt som har varit. Inte tänka på sånt som komma skall. Utan vara här och nu. Och alla som har provat det här vet att det är inte så himla lätt. Utan det kräver övning.
Mycket övning.
Mycket övning. Ja, det är oj, oj, oj. Ja, men det man gör då när man håller på med det här. Det är att man faktiskt övar uppmärksamheten.
Ja.
Och det betyder att man då övar sina frontallober. Och i och med det så kan de stärkas.
Aha.
Så att ägna sig åt mindfulness är en väldigt bra sak för att återhämta hjärnan.
Ja, och det kan ju vara väldigt bra att göra om man är ute och går i skogen.
Precis.
Hur känns det att gå i löven?
Precis.
Och vad det hör jag och använda alla sina sinnen.
Vara väldigt närvarande, precis. Och det där är ju skogsbad, så en bra grej. Precis. Att göra. Just att man ska fokusera på olika aspekter av skogen, så som du säger.
Precis, och att man kanske tar sin lunch själv utan att prata med någon.
Eller
för att också uppleva smaker och så. Men sen är det ju också, mindfulness är ju, tycker jag, så bra för att det är så tillåtande att det kommer ju de där tankarna.
Absolut.
Och då ska de ju liksom sväva förbi. Och
precis, och man ska inte döma sig själv. Nej. Och bli arg på sig själv för att det här hände. Liksom. Utan bara, okej, nu kom de.
Mm.
Jag låter dem vandra vidare. Precis så, väldigt accepterande.
Ja.
Och då slipper man gå upp i varv och bli liksom upparbetad och arg och sådär. Och det är också bra för hjärnan att de får lite lugn och ro.
Mm. Ja, fantastiskt. Har du blivit förändrad efter din utmattning?
Ja, jag har gått upp i vikt.
Nej, men
det har jag absolut. Jo, jag tänker mycket mer på mig själv. Det gör jag verkligen. Ja. För innan utmattningen, då tyckte jag att det här med egoism och sånt, det var något av det värsta jag visste. Och jag tycker fortfarande illa om väldigt egoistiska personer. Men jag förstår vikten med att tänka på sig själv. Och värdesätta sin egen tid, värdesätta sin egen kropp och sin egen hälsa. Så det är någonting som jag tar på mycket större allvar. Jag säger nej mycket oftare.
Mm. Ja, men det är jättebra att göra det. Jag tänker på en del i min bekantskapskrets som har varit utbrända och som upplever att det hänger kvar det här och vara stresskänslig. Liksom att vara inne
i
sorglet på en restaurang eller man är på något tivoli. Alltså det är
mycket precis.
Som stressar en mycket mer.
Precis så. Tack för påminnelsen, eller vad man ska säga. För så är det verkligen. Min kropp är definitivt förändrad. Jag är också mycket mer stresskänslig än tidigare. Mm. Så det är som att tröskeln har liksom, vad blir det, sjunkit.
Mm.
Så att det krävs inte lika mycket längre, tyvärr. För att det ska triggas igång igen. Det är tråkigt. Och jag har också fortfarande svårt att jogga. Jag brukade jogga en del innan utmattningen. Och tränade ganska mycket. Nu är jag, och under utmattningen kunde jag definitivt inte jogga. Jag har försökt komma igång med det. Men jag märker att det tar så mycket längre tid nu att komma igång.
Är det att du blir väldigt trött då?
Dels att jag blir trött. I början var det dessutom att hjärtat drog igång som en galning. Det var liksom, nu visar jag här. Men det var det att hjärtat drog igång som en blåsbälg, höll jag på att säga. Som, på max, fastän jag inte var alls. Alltså, ungefär som att det blev någon slags ångestladdning i det, att jag skulle springa. Och att,
nästan panik.
Det blev en jobbig, det liksom kittlade lite i kroppen. Det blev en obehaglig känsla i kroppen. Mm. Och nu har jag tänkt att den här sommaren ska jag verkligen komma igång. För jag är less på det här, att man måste byta kläder för att de inte passar längre och såna där saker. Det är tråkigt. Men,
det hände under pandemin för min del också.
Ja. Pandemin tyckte jag var toppen på så sätt. Att helt plötsligt så levde alla som om de var utbrända.
Ja.
De fick vara hemma, de kunde inte umgås. Alltså jag tyckte det var toppen.
Ja.
För jag kände mig inte lika ensam längre.
Nej. Men jag håller med. Jag jobbar ju hemifrån.
Ja, jag förstår. En del tyckte att det blev jobbigt då, för att då var det svårare att skilja på privatliv och hemmaliv. Men det är en annan fråga.
Men jag tror att man har hittat sina liksom strategier. En del jobbar ju 2 dagar i veckan på jobbet och 3 dagar hemma.
Så. Nej, men det är sant. Just det.
Ja. Just mixen kan nog vara jättebra.
Det håller jag med om.
Man behöver ju kanske träffa sina kollegor också.
Absolut, det är trevligt.
Sen, jag tycker det är också så spännande med, när det gäller då hippocampus, så är det ju också där som man kan se om någon har drabbats av Alzheimer, så är det väl framförallt.
Det är framförallt Alzheimer, du har helt rätt. Precis, precis. Så kännetecknet, det som alla nog känner mest till när det gäller Alzheimer, det är ju just minnesproblem. Och de första tecknen brukar vara just att man får problem med minnet. Och då är det just, i och för sig, Dels är det att komma ihåg ord. Många börjar tappa orden. Och att man inte kommer ihåg vissa ord eller framförallt namn är ju väldigt vanligt hos oss alla oavsett ålder. Men Alzheimer är speciellt på så sätt att det är ofta just namn på föremål, alltså substantiv, som ramlar bort i minnet. Men också att man inte kommer ihåg kanske att man har berättat samma sak flera gånger om. Min pappa hade till exempel en historia, han hade olika historier han brukade berätta, men det var en särskilt som jag tänker på som han berättade om och om igen. Inte samma dag, men ändå. Jag kände så här, ja, han vet nog, eller så här, det var inte bara det att han berättade den om och om igen. Det var tydligt att han själv inte hade någon aning om att han hade berättat den om och om igen. Ja. Nej, men så precis. Minnet börjar svikta i Alzheimers sjukdom. Och det är också i hippocampusregionen mitt inne i hjärnan som den här sjukdomen börjar ta sig uttryck. Det är där den liksom startar för att sedan sprida sig till andra delar av hjärnan.
Är det just vid Alzheimers eller är det även andra demensformer?
Alltså så här, ja, men så om vi pratar om de olika demensformerna, det finns ju då Alzheimer, sen finns det vaskulär demens och sen finns det frontallobsdemens och Lewy body demens. Ibland pratar man även om Parkinson demens, vill jag tillägga. Men vaskulär demens, där beror det på lite grann var någonstans hjärnan har blivit skadad. För det är så med vaskulär demens att det beror på någon typ av problem i det vaskulära systemet. Alltså i våra blodkärl. Mm. Och då blodkärlen som förser hjärnan med blod. Har det skett en blödning, en stroke eller någonting liknande, någon infarkt i hippocampusregionen, då kan personen få problem med minnet. Mm. Men det är inte alltid att den sker just i den regionen. Den kan ske i frontalloben, den kan ske i gästloben och så vidare. Så det beror på. När det gäller frontallobsdemens så är det inte så vanligt att det är minnet just som fallerar inledningsvis. Och som man hör i namnet frontalloberna, pannloberna, det är ofta där som det debuterar. Det kan också starta i tinningloben, temporalloben, tinningloben, där vi har vårt språk och vi har vårt tal och språk och tal. Och vi har en del andra saker, men för det mesta är det inte just hippocampus som är drabbat där. Och samma sak med Lewy body demens, det brukar inte vara minnet som är det första som påverkas där.
Vad är det då som man ser först i de där det inte är minnet?
Just det. Ja, det ordet demens, och det håller på att bytas ut kan jag säga också mot kognitiva sjukdomar. Det får det hela att låta lite mer lika än vad det faktiskt är. För faktum är att frontallobsdemens då till exempel, det ter sig väldigt annorlunda. Det kan börja med olika typer av förändringar i beteendet. Och då är det vanligt att personen blir ohämmad. Den kan bli, inte aggressiv. Den kan bli otrevlig, ohämmad. Den kan börja bete sig på ett väldigt
gränslöst.
Gränslöst, precis. Mm. Så jättebra, tack. Gränslöst, precis. Har inga hämningar kvar. För om inte frontalloben fungerar, då fungerar inte heller vår förmåga att hämma oss själva, dämpa och begränsa oss själva. Så helt plötsligt börjar jag kan inte prata. Jag blir så ivrig. Helt plötsligt så börjar personen bete sig som om inte ordet lagom fanns till exempel. Inga sociala regler finns, inga normer. Jag hörde om en herre till exempel som var på någon sån här tjusig tennisbana och så på lunchen där så tog han en pommes frites från en annan persons tallrik som han inte kände och liksom bara såhär, den där ville han äta så tog han den och förstod liksom inte att det här var konstigt. Många börjar dra opassande skämt av sexuell natur kan jag tillägga, alltså sexuella skämt med personer som de inte känner överhuvudtaget och inser inte att det här är inte liksom socialt acceptabelt egentligen, om man ska använda starka ord. Så det är ganska vanligt. En annan variant är, ja men just det, jag vill tillägga också, många börjar också äta ohämmat, börjar dricka ohämmat. Det leder till att en del börjar dricka alkohol i väldigt okontrollerade mängder och blir liksom, ja men helt personlighetsförändrade. Många slutar bry sig om sin partner, känner ingen empati längre för den förmågan är påverkad. Så det här är den så kallade beteendevarianten av frontallobsdemens. Det kan också börja med språket, att språket blir påverkat. Och det var det här som den kända skådespelaren Bruce Willis har drabbats av. Ja, och jag nämnde honom eftersom folk kan relatera till det tror jag. Så han, först pratade man om att han hade fått afasi. Ja, afasi är alltså en oförmåga att förstå språk eller att prata och producera språk. Jag tänkte så här, vadå afasi när jag hörde det här? Det är ju ett symptom, det är väl inte en sjukdom i sig. Men sen visar det sig just, nu har han ju fått diagnosen frontallobsdemens.
Ja.
Och det är just det, jag mötte faktiskt en kvinna en gång för länge sedan. Som, jag tyckte hon, hon betedde sig annorlunda och jag förstod inte riktigt vad det var. Istället för att prata så liksom småsjöng hon så här, och viftade lite med armarna. Jag tyckte, gud, vad, jag tyckte det var märkligt, för jag förstod inte. Det visade sig sen att hon hade fått frontallobsdemens. Hon kunde inte prata. Det är så sorgligt. Oh, vilken förfärlig grej att inte kunna göra sig förstådd. Och...
Har de en som inte kunde säga, och kunde bara säga ja? Och inte, inte säga nej.
Och inga andra
heller. Nej, nu sa jag bara. Det måste ju också vara kanske någon.
Precis, ja, absolut. Precis så. Ja, så det är en annan variant. Ska jag gå vidare och prata om Levebody? Eller?
Vi kan,
det
kan,
ja, vi det kan, blir lite omständigt.
Ja, precis.
Det gör vi.
Vi försöker förenkla
det
lite.
Det gör vi. Utmärkt, utmärkt.
Men,
jag är professor och gillar att lägga ut texten.
Ja, precis. Vi kan fördjupa oss någon annan
gång. Inga problem.
För jag tänker just Alzheimers. Drabbar väl, eller det är den som en del yngre ofta får, va?
Alltså så här, egentligen frontallobsdemens är det många yngre som får. Ja, det är, där brukar folk få det kanske vid 45, 50, 60 års ålder när de aktivt arbetar. Däremot är det kanske 10% av dem som får Alzheimer som får det när de är under 65. Så det händer att folk får Alzheimer redan i 40 års åldern, vilket verkligen är... Ja, förfärligt. Så ungefär en tiondel av alla fall får det redan då.
Och då är det ju, jag tänker nu, din pappa var ju 80
precis.
Och ni var på en färjeresa till Riga.
Precis.
För att fira hans
80-årsdag. Precis, ja.
Och då märkte du ju lite ett beteende som inte du kände igen.
Ja, men precis. Jag märkte att han inte hittat tillbaka till sin hytt, vilket är väldigt ovanligt för honom, eller var. För han hade alltid haft bra spatialt minne, som det heter då, eller lokalsinne. Jag kom också att tänka då på, när jag noterade det här, för jag fick hjälpa honom tillbaka. Det var att han faktiskt hade haft svårt att hitta till bilprovningen som han brukade åka till typ varje år eller vartannat år för service av bilen. Och jag kommer ihåg att han berättade så här att han inte hade haft svårt att hitta den här gången. Och jag kände så här, det är konstigt. Men jag kände ju till demens, men kanske inte i lika stor detalj som jag gör nu. Men för jag tänkte så här, för han var 10 år äldre än mamma, så det var liksom naturligt att han var den, om någon, som skulle börja åldras så att säga först. Och att han fick lite problem att hitta, jag tänkte så här, ja, det kan väl hända. Men sen så har jag ju förstått då att det var nog tidiga tecken då på hans sjukdom.
Och de kan ju vara väldigt diffusa. Så att man inte, alltså man kanske, det är kanske först senare ofta man
precis, lägger ihop allting. Ja, men verkligen. Och många, ibland säger man så här att det är de anhörigas sjukdom, Alzheimers sjukdom. Och då menar man att det är de anhöriga som typ märker det mest. Men faktum är, det är lite av en felaktig bild. För de flesta som börjar få problem med minnet och börjar få svårt att hitta till exempel i sin närmiljö och sådär. De märker det mycket väl, de märker det tydligt. Många blir ju lite, man kan bli illa berörd, man kan bli generad, och många vill ju inte visa det utan försöker liksom kompensera och försöker dölja för omgivningen, för att det är inget roligt. Så det kan vara svårt också att märka det av den anledningen. Och sen kan det vara saker som man inte känner till. Så en sak som är ganska vanlig är att folk slutar göra sånt som de tidigare tyckte om att göra. I min pappas fall så var det, ja men till exempel, han älskade att bada på somrarna och även ibland på vintern i och för sig. Ja, hur som. Men det slutade han successivt med att göra. Han liksom var inte den här bad... vad är motsatsen till kruka? Delfinen liksom,
ja,
längre.
Precis,
ja. Och han slutade successivt att spela schack som han också hade gjort hela sitt liv. Och det här var liksom... Ja, jag vet inte. Jag tänkte inte heller på det i termer av demens. Men det kan vara bra att veta att det är också ganska vanligt. Och det här att folk också börjar dra sig undan lite grann. Många märker som sagt att det är någonting annorlunda med dem, att saker håller på att förändras. Och kan tycka då att det inte är lika kul kanske att vara ute bland folk. Och man kanske är rädd att man ska säga något konstigt. Eller att man kanske inte kan säga något alls. Man kanske inte kommer ihåg. Ja.
Mm. Man känner inte sig som sig själv.
Precis så. Precis så. Och man är lite bekväm. Ja.
Nej, och det i sin tur när man isolerar sig kan ju också bli depression.
Absolut. Och det är jättevanligt att folk får en depression också utöver det här. Och det är ju vanligt även vid icke-dement åldrande att man får depression mot slutet av livet. Så det här är någonting som Ja, det kan vara bra att hålla koll på. Mm. Och det kan också vara svårt att veta vad som är vad. För depression, då får man, ja, då slutar man ju också göra saker som man tycker om. Och man kan få sämre minne och så vidare. Så det kan vara viktigt att utreda det här.
Ja, vad är hönan och ägget?
Precis så, verkligen.
För du är ju aktuell med en bok som heter Hjärnans rike, om livet med demens.
Just det.
Och det var ju lite i samband med din pappa. Insjuknande som du kanske fick idén.
Definitivt, ja, verkligen.
För det känns som när man läser din bok så är det verkligen en bok där du vill hjälpa andra att på ett enkelt sätt förstå vad demens är, hur en behandling, utredning går till, ja, men hur man ska förhålla sig till det tidiga tecken, för att det kanske är en bok du hade velat haft.
Det är precis så. Jag blev nästan förvånad över att det inte fanns någon som på ett enkelt sätt förklarar vad är de olika sjukdomarna, utvecklingsförlopp, vad händer i hjärnan, kan man göra någonting och så vidare. Som någon slags manual hade jag velat ha. Så det är förhoppningen med den här, att det ska vara som en manual men inte grå och tråkig, utan mer, ja, men lite mer lättsam och informativ. Och så ger jag exempel också då från mina egna erfarenheter. Som dotter och anhörig.
Och det tycker jag ger en sån tyngd i boken, att du väver in det.
Ja, vad roligt att höra. För det är verkligen det som är meningen.
Ja, för det ger ju igenkänning.
Ja, det är precis. Och jag har förstått det efter att jag skrev utbrändhetsboken, att det är så viktigt för människor att få känna igenkänning.
Precis.
Så det är verkligen det. Vad kul att det funkar då.
Ja, absolut. Jag tänkte just det på tidiga tecken. Vad skulle du säga är tidiga tecken? Man
just
ska hålla
det.
Lite koll på.
Precis, som sagt, det beror då på de olika sjukdomarna. Men överlag då, så kan man väl säga, om personen börjar upprepa samma sak om och om igen och inte märker att det här är inte första gången, eller förlåt, det här är tionde gången. Om personen börjar glömma saker som man tycker att den borde komma ihåg, till exempel namn på personer i släkten, nära vänner. Att man glömmer namnet på skådespelare är helt normalt, men om det är liksom nära kontakter så borde man komma ihåg det. Om man kanske tappar bort glasögonen varje dag, att glömma bort den, att tappa bort dem någon gång, helt normalt. Men att om det börjar påverka vardagen, kan man säga, om man börjar ha så pass mycket minnesproblem att det påverkar vardagen, då tycker jag att man ska undersöka det.
Att man går runt och letar hela tiden efter saker.
Hela tiden, precis. För en viss mått av det är, som sagt, det känner alla igen. Och också ifall man kanske börjar göra okaraktäristiska saker. Ja, men en sak till exempel, folk som börjar köpa saker ohämmat från telefonförsäljare. Jag vet att det är vanligt när man blir äldre att man kanske inte har riktigt samma goda omdöme som när man var yngre. Att man kanske blir lurad, för att det är det de liksom utnyttjar. Men ifall det blir på ett markant ökning av det här, och att man börjar ge bort pengar till alla möjliga personer som frågar om dem, det kan också vara ett tecken på någonting. En del kan ju märka att en släkting kanske börjar bli elak och börjar bli paranoid och börjar tro att alla liksom stjäl av den och såna där saker. Det kan också vara någonting sådär, att omdömet liksom påverkas. Sen vill jag också nämna Lewy body demens, som jag pratade om förut. Den är ganska ovanlig och väldigt underdiagnostiserad också, för att det är många som inte känner till den. Den debuterar ofta med att personen får väldigt livliga drömmar på natten. Den kan börja skrika och fäkta med armarna och liksom vara väldigt fysisk i drömmen, så att den kanske rent av ramlar ur sängen. Många får också hallucinationer, synhallucinationer, och tycker sig se människor eller djur som faktiskt inte är där. Ofta vet man att det här är inte på riktigt, men det är ändå väldigt obehagligt. Och man kanske tänker sig att jag håller på att tappa det nu. Och många berättar inte om det där för att de är rädda att det här är att de har en psykos eller någonting skrämmande. Många kan också få problem med motoriken och att man blir väldigt stel och börjar gå långsamt och stapplande sådär. Det misdiagnostiseras ofta för Parkinsons. Så det kan vara bra att veta att det här är en annan demensform som finns och som beter sig annorlunda. Ja, just det kan jag tillägga också. En annan skådespelare som vi känner till är ju Robin Williams, som tog livet av sig för några år sedan. Och då sa man att det var på grund av depression som han tog livet av sig. Och så var det säkert. Men det har ju visat sig att han hade faktiskt Lewy body demens. Och det var, jag vet inte om de var medvetna om det när han levde, jag är osäker nu faktiskt. Men hans hustru sen har skrivit en artikel om det här, och den heter The terrorist inside my husband's brain, alltså terroristen i min makes hjärna. För det var en så hemsk upplevelse för honom och skrämmande. Och det är det, det är en ja, väldigt jobbig sjukdom. Men det finns en del hjälp att få, så det är viktigt att man vet om det.
Ja, precis, för det tänkte jag också fråga då, liksom, vad kan man göra då? Om man har, man kan ju själv känna de här tecknen, det behöver inte vara en anhörig som gör det.
Självklart.
Och man söker hjälp då, eller man går till vårdcentralen då.
Precis,
kanske.
Ja men precis. Så den här undersökningen då, den börjar hos husläkaren. Så husläkaren kan göra dels ett kortare kognitivt test som heter Mini-Mental State Examination, där man får svara på frågor om vilken dag det är, vilken årstid det är, var man befinner sig, några minnesfrågor och så lite lättare räkning och sådär, lite enklare saker. Bara för att liksom lite grovt avgöra hur personen är kognitivt. Läkaren kan också ta ett blodprov för att se, det som läkaren vill göra, det är, förlåt, jag ska avsluta meningen, ta ett blodprov och den kan även ta en bild av hjärnan. Och fråga om också sjukdomshistoriken. För det som man vill göra, det är att man vill avgöra, beror de här kognitiva problemen, minnesproblemen eller vad det kan vara, på en faktisk demenssjukdom eller beror det på någonting annat? Det kan bero på att man har en depression, man kan ha
tumör,
man kan ha en tumör rent utav, och då är det ju bra att man gör den här bilden av en hjärnavbildning av hjärnan. Man kan ha, ja just det, det är också ganska vanligt att äldre får blodtryckssänkande mediciner. Är de förlåt, får man dem i för hög, jag kan inte prata, är dosen för hög? Är dosen för hög? Så blir många lite, man kan bli lite yr, man får sämre uppmärksamhet, man får sämre minne. Så det påverkar kognitionen. Och det har hänt att folk har haft dålig kognition bara för att de har fått för starka mediciner. Så då får man sänka dem och då blir man bättre rent kognitivt. Så det börjar hos husläkaren och sen kan den antingen ställa en diagnos eller så kan den skicka en vidare på en mer fördjupad undersökning till en minnesklinik eller en kognitiv mottagning. Det här beror lite på var man bor någonstans i landet och vilka resurser som finns. Men i alla fall, sån är kedjan. Mm. Husläkare först.
Så det är flera olika delar sen som sätts ihop innan man får diagnosen.
Precis så. Mm. För det är liksom inte bara ett symptom som pekar på demenssjukdom, utan det är många. Däremot ska man ju säga att vid Alzheimers sjukdom så kan man ta ett ryggmärgsprov. Och det är väldigt säkert som identifikation av Alzheimers sjukdom. Med typ 95% eller någonting säkerhet. Ja, jag vet. Det är helt otroligt.
Ja.
En annan sak, man har nu börjat utveckla blodprover faktiskt för att diagnostisera Alzheimer. Och det vore ju kanske inte lika smärt, kanske inte lika obehagsfyllt sådär som ryggmärgsprov trots allt. Även om det finns bedövning. Men det håller man på att utveckla i nuläget. I läget så finns det på en del specialiserade mottagningar, men förhoppningen är att det snart ska komma att implementeras också i primärvården på husläkarmottagningar. Wow. Det vore ju väldigt bra.
Det känns som det händer väldigt mycket inom forskningen.
Ja.
Och även de som då har precis insjuknat, att det finns mycket man kan göra där också. De kan också få medicin som,
ja men precis, som, så det finns ändå en del mediciner. Man pratar förut om bromslindrande, eller förlåt, jag blandar upp dem, bromsmediciner, men det är lite missvisande som namn, för man bromsar faktiskt inte själva sjukdomen. Så forskarna vill hellre prata om symptomlindrande mediciner, och symptomen, det är ju just det här med den kognitiva nedsättningen, minnesproblem och så. Så de här medicinerna kan man sätta in i tidig Alzheimer och medelsvår Alzheimer, för det är framförallt Alzheimers sjukdom som man använder dem vid, även lite eller både demens, men i alla fall. Och då kan personen behålla sin kognitiva förmåga, eller förbättra den i alla fall, under en viss period. Det varar inte i evighet, man kan inte göra det livet ut, det fungerar inte så länge ska jag säga. Men i alla fall, några månader, ett halvår, upp till ett år kan vara viktiga, när man, ja, både för personen själv och för anhöriga. Så det är bra att känna till.
För demenssjukdomarna är, alltså det är ju en dödlig sjukdom.
Ja, alltså demensen bryter ofta ner kroppen så pass att man till sist för det mesta då utvecklar en sekundär sjukdom som lunginflammation till exempel är väldigt vanligt, och så dör man av den. Precis, precis. Men, man kommer inte levande ur den.
Nej, men om man har då demens så finns det ju också mycket man kan göra genom kosten och genom rörelse och så.
Just
också.
Det. Just det. Så här, man brukar säga när det gäller Alzheimers sjukdom att man kan påverka risken att få den upp till ungefär 30%. Alltså man kan påverka en viss del av den här risken. Man kanske inte kan påverka allt. Men vad man också kan påverka det är att man kan eventuellt själv fördröja symptom som man annars skulle ha fått. Man pratar om någonting som heter kognitiv reserv inom minnesforskningen och åldrandeforskningen. Och det är att med ett hälsosamt liv och ganska intellektuellt, om man ägnar sig åt intellektuella aktiviteter, dels i jobbet och dels på fritiden, läser böcker, om man har ett rikt socialt liv, motionerar och så vidare, då kan man skapa som en slags buffert i hjärnan, kan man säga, som gör att man har lite mer material att ta av om man väl får någon typ av hjärnskada, att man får någon typ av sjukdom i hjärnan. Så att en person som har kanske 50% extra hjärnkapacitet, så att säga, där märks kanske inte symptomen förrän 2 år senare eller något sånt där, jämfört med hos en person som inte har en lika stor buffert. Så det är väldigt bra att sköta om. Vi pratade tidigare, vad var det du sa? Vad kallades det för tidigare? Det var någonting med åderförkalkning. Ja, just det. Ja, men det där är bra. För det finns något som heter vaskulär demens också, just när det händer någonting i kärlen. Och för att hålla blodkärlen i så god form som möjligt så är det bra att äta någorlunda hälsosamt, hålla kolesterolet i schack, hålla blodsockret i schack. Diabetes är en riskfaktor, vet man, för både vaskulär demens och för Alzheimer. Och sen så är det också bra som vanligt då att motionera och röra på sig så att blodkärlen får arbeta och hjärtat får arbeta och ja.
Men det är jättespännande, Ibo, för du utgår ju också från forskning och studier som gjorts, och just med maten så vet man att om man äter medelhavsmaten ska ju vara väldigt bra med fet fisk, olivolja, mycket grönsaker.
Just det,
och
precis.
För att hålla liksom typ, ja,
blodsockret och kolesterolet, precis.
Och sen undvika socker så mycket som möjligt.
Jag vet.
Det är tråkigt. Men det finns ju annat typ
det
av socker som
I
är
know,
lite
I
bättre.
Know. Jag vet.
Men att, och kaffe får man ju dricka i alla fall.
Precis. Ja. Så det där vill jag ta reda på när jag skrev boken. Och det verkar mycket riktigt som att kaffe har en viss skyddande effekt mot...
Till en viss mängd så är det ju kan det vara jättenyttigt.
Just, ja, det sa jag. Jag vet inte varför däremot. Det kanske du vet.
Ja, vet jag det? Ja, det borde jag kanske veta.
Jag ska inte sätta dig on the spot. Jag var bara nyfiken.
Nej, men det är... Jag älskar ju kaffe, så jag blir så glad när jag får höra att det är ganska nyttigt.
Eller hur?
Ja, i måttlig mängd. Allt handlar väl om måttlighet.
Eller hur?
Och sen, ja, men jag tyckte det var, du ger ju väldigt mycket hopp. Och man känner att, ja, men en del, man kan ju bli lite rädd om man har demens i släkten.
Jag vet.
Och tänker att det är ärftligt och sådär. Men man kan göra väldigt mycket för att, ja, bromsa upp det, förebygga, eller kanske inte få det.
Ja, men precis,
alls,
precis. Och när det gäller ärftligheten, även om det finns en viss ärftlighet, så är det inte riktigt så som folk brukar tänka, att om mina föräldrar har det, ja, men då får jag det med största säkerhet. Det är inte riktigt så det fungerar, så ja, som sagt, så man kan absolut påverka en del saker själv.
Ja, det också tycker jag, så det läste jag också i din bok, så fascinerande, med det här med musik.
Just det.
När man har liksom utvecklat då demens och man börjar, minnet sviker och så, hur man med hjälp av musik kan börja få tillbaka minnet på olika sätt, alltså att komma ihåg.
Precis. Nu cirkulerar det ju i sociala medier ett klipp på en kvinna från ett demensboende. Du har säkert sett den. Swing it, magistern. Swing it, magistern, swing it. Det är livens melodi. Ja, och hon just det, har demens så att säga till vardags. Men helt plötsligt när hon hör den här musiken och kanske textraden möjligen, så bara poff, så dyker det upp och hon är liksom som om hon var 20 igen. Helt otroligt.
Ja, det är ju fantastiskt. Ja, jag vet ju på demensboenden och sådär, så har de ju ofta det som en terapi, att de får lyssna på musik.
Ja, det är så bra, det är så bra. Och det är bra också för personen att helt plötsligt kan den kanske känna sig som vanligt igen, och den kanske känner igen sig själv och förstår liksom vem den är. För det kan ju vara förvirrande att tappa massa minnen och inte riktigt veta, vad gör jag här, vem är jag och så vidare. Och vilka är de där människorna som sitter framför mig, det kanske är ens familj. Så att helt plötsligt få liksom höra musik som man känner igen, det är guld värt alltså.
Att det är något positivt också, och likadant kanske det är om man med humor då. Man, det man brukar skratta åt om man sätter på den där roliga filmen.
Ja,
man
men vet precis. Att, eller hur? Ja, eller hur? Ja. Och sen en annan sak som jag tar upp i boken, det är ju det här med beröring.
Ja,
att
ja.
Om man rör vid en person som man... Jag gissar nästan att det spelar roll också att man känner varandra. Mm. Jag vet inte. Men jag beskriver hur mamma ibland brukade sätta handen på pappas hand. Och han då tog sin andra hand och satte den på hennes. Och så sa han, åh, käresta. Och då kände han igen henne från att inte ha vetat riktigt vem hon var. Det är,
det är
magiskt. Man får gåshud. Eller hur? Ja, men samma här. Det är otroligt.
Ja.
Men det kan man i alla fall tänka på om man har en anhörig som är liksom i glömskans dimma så att säga. Ja. Beröring och musik kan vara väldigt bra. Och humor som du säger.
Men det förgyller ju tillvaron. Liksom
för alla. Ja. För alla. Ja. Och att man får umgås med sin pappa eller mamma eller fru eller make. Igen, precis. Lite grann.
Ja,
är verkligen viktigt.
Nu börjar tiden rinna iväg.
Jag förstår det. Det är så mycket intressant.
Vad tycker du, en slutfråga här. Vad tycker du är viktigast att man kan göra för att stötta någon som fått demens? Går det att säga på något?
Alltså, det är ju knepigt när någon får demens, särskilt om det är en nära anhörig. Och många kan bli frustrerade och ledsna och irriterade och sådär. Men om man kan så tycker jag det är viktigt att ha tålamod. Och att komma ihåg, eller förstå att den minns inte. Och till exempel det här med att rätta någon som säger fel hela tiden och kanske pratar om den kanske pratar om en person som har varit död i 30 år istället för att säga så här, ja men minns du inte, hon är ju död. Det tjänar liksom ingenting till, det gör bara personen ledsen. Jag tycker att man ska spela med och liksom prata som om och inte säga så här, men vad säger du för tokigheter? Alltså jag förstår att det inte alltid är lätt, men jag tror att man ska försöka vara så förstående och mjuk och mild liksom som man kan. Även om det är ledsamt och inte alltid så lätt, så ja, det skulle jag säga.
Det tycker jag låter jättefint och jättebra. Då har jag några snabba frågor
till
dig. Yes. Och det är så här, ja eller nej frågor. Och det kan handla om allt möjligt.
Ja, jättekul.
Och då kör jag.
Nu kommer min sanna karaktär fram.
Ja. Dansa eller yoga?
Och dansa.
Ja, för du älskar att dansa.
Älskar att dansa.
Vad för slags dans då?
Gud, snabbdans.
Ja.
Ja. Alltså gud, jag skulle verkligen vilja lära mig till exempel quickstep och sådana där. Och skulle vilja vara med Let's Dance och dansa. Ja. Åh, vad kul det vore.
Shout out.
Alltså, ja men verkligen. Och så har jag zumbat lite och sådana där saker. Men jag gillar mycket. Tango var i och för sig kul det också. Det har jag gått lektioner. Och bugg är kul alltid. Mm. Men snabba danser, det tycker jag är jive naturligtvis. Ja. Vad dum jag är, jive. Och salsa och sånt är också kul. Men jag gillar de här när man hoppar. Och, jag
har försökt bra för hjärnan också.
Mycket bra för hjärnan.
Man kan inte tänka på någonting.
Eller hur, här och nu, verkligen. Ja. Och stepp är ju roligt också. Älskar. Ja.
Korsord eller sudoku?
Ja, sudoku. Fast jag gillar båda. Men jag gör sudoku. Ja, jag får välja det. Båda. Ja, jag älskar båda. Ja.
Jag har aldrig gjort sudoku.
Du skojar, jag gör det varje morgon.
Det gör
jag. Ja, jag gör det.
Jag har aldrig kommit in i det.
Men jag förstår. Gillar du korsord då?
Ja, men det tycker jag.
Ja, det gör
jag.
Ja, då räcker det gott. Ja.
Så lite hjärnträning får jag.
Absolut.
Efterrätt eller förrätt?
Åh, gud. Jag säger efterrätt, för jag är en sockerperson. Men ja, efterrätt.
Vad är din favorit efterrätt?
Åh gud, det finns så många. Crème brûlée är alltid crème brûlée. Det måste man ju säga. När den är varm och krispig och perfekt sådär. Men det finns så mycket. Oj, gud. Alltså, maräng är gott. Citronmarängpaj är gott. Oj, gud. Alltså, det här
vi kan sitta här hela kvällen. Jag gillar också faktiskt väldigt mycket efter.
Du gör det?
Okej, här kommer ju lite en fråga jag redan vet då, säkert. SUP, alltså stand-up paddleboard eller kanot?
Ja, SUP alla dagar i veckan. Ja, gud ja.
Det behöver vi inte ens.
Just för att man kan sitta med benen nere i vattnet också. Det finns man kommer närmare naturen på en SUP. Särskilt när man sitter ner, som sagt, som vi pratade om innan. Det är underbart. Och att man kan doppa ner benen i bada lite samtidigt. I love it.
Underbart. Man kan ha med hunden där bak också.
Jag vet. Underbart.
Kallbad eller varmbad?
Ja, det där är svårt. Gud alltså, båda har ju sin charm. Jag har svårt att svara på den faktiskt.
Båda du får svara båda, charm. Men jag är intresserad av, kallbadar du då?
Alltså jag gjorde det för flera år sedan, men sen blev jag utbränd.
Mm.
Och då slutade jag med det, tyvärr alltså. För jag tycker det, och det krävs ju lite att man tränar det för att man inte ska få, hjärtat ska få en chock sen och att man dör istället för att må bra liksom. Så, och det finns en video, det finns en dokumentär på Netflix som heter typ Hold Your Breath eller något sånt där, men finska som dyker under isen på vintern naturligtvis. Se den, den rekommenderar jag.
Och det låter varmaste. Ju så läskigt.
Ja, jag vet, jag vet. Men hon börjar med det just som smärthantering, att sitta i kallt vatten. Så bra.
Det har ju otroliga hälsoeffekter.
Det är ju det, och jag vill komma tillbaka till det där, som sagt, den där jävla
utmaningen. Men det räcker med också med en iskall dusch.
Det kan jag tänka mig, just
det. Ger
just
också mycket bra effekt.
Det förstår jag. Mm. Ja, nej, det där är, ja, det vill jag verkligen ta upp igen.
Kul, bra svar.
Eller hur?
Och nu vänder jag mig till lyssnarna. Stort tack för att ni har varit med oss här i podden som heter Så mår jag bra. Och är Kurerias podd. Jag heter Anna Flodberg och gäst idag var Hedvig Söderlund. Och mixar den här podden gör Micke Wedberg. Tusen, tusen tack för att du kom hit idag. Och jättespännande samtal.
Stort tack.
Tack.